Det här är poddversionen av Sommar i P1 med Sverker Olofsson. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
I vanliga fall när jag sitter och pratar i radio så brukar jag säga ungefär så här. Och vad vill du diskutera? Då är det Ring P1 som jag programleder. Det är ett härligt program det där. Folk ringer och säger precis vad de tycker. Det är inget prat, det är diskussion. Och vill man veta vad folket tycker, som det så fint brukar heta, ja, då ska man lyssna på Ring P1. Där får folksjälen luft. Nu blir det ingen diskussion. Nu är det jag som ska lägga ut texten. Jag ska också spela lite musik som jag gillar. En och annan bakom kulissen historia blir det från de 23 år som jag jobbar med konsumentprogrammet Plus. Jag ska till exempel förklara den bistra stil och framtoning vi hade i programmet. Ni vet det där att vi aldrig sa välkommen eller tack eller något sånt där tjafs. Dessutom ska jag prata om vänskap. Jag har många goda vänner. Alla är mycket viktiga för mig. En har varit Jerry. Han tillhörde Cree-folket i norra Kanada. Och jag har ofta undrat hur en vänskap kunde bli så djup, så viktig och så förtroendefull trots de stora avstånden och trots de stora kulturella skillnaderna. En del funderingar blir det också om hur det är att bli äldre. Välkommen till Sommar i Sveriges Radio P1. Jag heter Sverker Olofsson. Ja, det var Jill Jonsson med sin Stumble and Fade Away. Jag bor i Vännäsby. Ni har kanske inte hört talas om stället och det är väl egentligen inte så konstigt. Vi är bara kring 2000 personer, en halvtimme väster om Umeå, lite på sidan av E12. Inte för att det är något speciellt med just Vännäsby, förutom då att det ligger gnistrande vackert mellan Umeälven och Vindelälven, som ju är en av våra orörda nationalälvar. Grejen med Vännäsby, det är just att det är ett litet samhälle, knappt 2000 själar är vi. Det är perfekt. Det är så det ska vara, tycker jag. Det lilla samhällets stora fördelar. Jag känner inte alla, men jag känner väldigt många. Det finns alltid någon att droppa in till. En kopp kaffe och lite snack kan man alltid räkna med. Det går alltid att få ett handtag om det behövs. Och att låna grejer mellan varandra, det är en självklarhet. De flesta hantverkarna pratar man bort en stund med då man ses på Konsum. Och vem gör ett dåligt jobb hos en man känner? Vi har ögonen på varandra, vi vill varandra väl. Vi är inte mer nyfikna än ni som bor i de stora tätorterna, men vi är intresserade. Vi tittar varandra i ögonen och säger hej, även om vi inte har en aning om vem det är vi möter. Just det är faktiskt lite extra viktigt, tycker jag, hej, även till den man inte känner, och speciellt till den som verkar lite främmande och vilsen. Jag tänkte på det för en tid sedan. Det var en tidig vårmorgon, en söndagsmorgon just mellan vinter och vår. Jag var ute och tog mig en promenad och långt nere i backen såg jag en man komma emot mig. 55-60 skulle jag tro. Jag hade aldrig sett honom tidigare och det är ju alltid lite spännande. Våra ögon hakar fast i varandra och jag tror att det var jag som först sa hej. Och han sa någonting som jag tror också betydde hej. Jag lyfte min hand till en hälsning. Ni vet hur vi brukar göra. Han la sin hand över hjärtat till en hälsning. En mycket, mycket vacker gest. Jag fastnade för det korta ögonblicket och jag minns också att jag då tänkte: jag hoppas verkligen att du får trivas lika bra här som jag gör. Ja, det var Samuel Ljungblad, Hold on to the light. Ja, nu har jag pratat om de stora fördelarna med det lilla samhället, Vännäsby. Ni som lyssnar på mig, Visst har ni tänkt ungefär så här, men så där är det ju hos mig också. Ni kanske bor i Svappavara, i Limmared, i Norrköping kanske, eller varför inte mitt i Stockholm, och tänker, men precis så där är det ju hos mig också. Och jag tror att det är det som är själva grejen. Det är inte så mycket som skiljer. Det är snarare så att vi målar upp skillnader som inte finns. Skillnader mellan syd och nord, skillnader mellan storstad och landsbygd. Och jag undrar varför. Delat land är till exempel ett uttryck som dykt upp. Jag hörde någon gång då och då på slutet. Det är ett riskabelt uttryck eftersom det är så otydligt vad som är delat. Menar man att det går ekonomiskt sämre på en del ställen, ja, då stämmer det verkligen. Menar man att medierna skiter i vissa delar av landet och gynnar andra, ja, då stämmer det också. Däremot stämmer det inte alls om det handlar om grundläggande och viktiga värderingar som har med syn på demokrati och människosyn att göra. Eller om det handlar om vilka böcker vi läser eller vad vi gillar att resa. Delat land är ett farligt uttryck, för det betyder verkligen inte ett delat folk. När vi i de mindre orterna talar om Stockholm så använder vi nog lite för ofta uttryck som hetsigt, ovänligt, trångt. Vad ni i storstäderna säger om oss som tillhör landsbygdens folk, det vet jag inte riktigt. Men jag tycks ha hört ord som sävlig, konservativ. Ja, ni vet säkert. Det där är bara dumheter. Stockholm eller Vännäsby, det mesta är sig likt. För några år sedan så promenerade jag från TV-huset på Gärdet i Stockholm och ner mot Strandvägen. Jag var på ett strålande humör, solen värmde och jag hade träffat kollegor som jag verkligen gillar. Just före Djurgårdsbron så delas ju Strandvägen i två gator kan man säga. Trafiken går i varsin riktning och mellan de två riktningarna finns en bred grön trädremsa. Jag hade kommit precis dit där boulevarden börjar när en polisbil kom från cityhållet och helt plötsligt stannade mitt i gatan just där den gröna remsan börjar. Ur polisbilen hoppar en polis och jag ropar högt och lite på skämt. Där får ni väl inte parkera, ropar jag. Nåväl, den kvinnliga polisen ångar väg över gatan, rakt mot mig sprang hon och hoppar på mig. Ja, lite trassligt kanske det verkar, men för att citera Stevie Wonder, we can work it out. Det var verkligen så att den här polisen hoppade ur bilen, sprang över gatan och hoppade på mig. Eller ska man nu vara riktigt korrekt, hon gav mig en stor varm kram. Det visade sig vara en gammal klasskompis till en av mina döttrar. Hon hade sett att det var jag som promenerade och tyckte att det var kul att både få heja och hälsa. Ni förstår säkert att det där var väldigt, väldigt trevligt. Det kändes som om solen över Stockholm värmde ännu mer. Men grejen är ändå vad som hände en kvart senare. Då hade jag promenerat vidare och var någonstans på Hamngatan när mobilen ringde. Det var en av aftontidningarna. De hade fått ett tips. Tidningen undrade varför jag hade varit i slagsmål med polisen. Vännäsby eller Stockholm, det är sig likt. Vi är inte nyfikna, men vi är intresserade. Vi har ögonen på varandra och vi vill varandra väl. Apropå likheter mellan landsbygd och storstad. Jag jobbade i Stockholm några dagar i veckan för några år sedan. Och då bodde jag på ett hotell norr om Valhallavägen. De flesta som lyssnar på mig vet naturligtvis inte var Valhallavägen ligger. Men det spelar inte så stor roll. Det är en gata som vilken som helst. Och det har egentligen inte så stor betydelse för det jag har tänkt berätta. Jag använde kvällarna till att springa, träna alltså. Varje kväll såg jag ut en sträcka på kartan och just den här kvällen har jag kollat vilka gator jag skulle följa och så skulle jag passera något som heter Tessinparken och vidare ner mot Gärdet. Det var en mörk och riktigt gråmurrig höstkväll. Jag hade dragit en stickad mössa långt ner över huvudet och jag kan tänka mig att jag inte såg så himla trevlig ut. Jag hade inte sprungit särskilt långt så insåg jag att jag hade inte en aning om var jag var. Hur gör jag, tänkte jag besvärligt. Samtidigt såg jag en kar på trottoaren en bit framåt. Han bara stod där. Och jag är ju van vid att folk hjälper till och gärna ger ett handtag om det behövs, så jag såg min chans. Nu Nu var jag rädd att han skulle smita in genom en port som han stod alldeles ut med, så jag började ropa högt och vifta med armarna långt i förväg. Jag minns att det första jag tänkte när jag kom närmare, det var vilken himla snygg väst han har. Jag tror att jag sa det också. Det var Anders Borg, alltså finansministern, som stod och väntade på några utländska gäster för kvällen. Vi pratade svi en stund, han berättade vad han gjorde där och det gjorde jag också. Till sist förklarade han exakt hur jag skulle springa för att ta mig till Tessinparken. Nu tror jag inte träffa Anders Borg i Vännäsby, inte nuvarande finansministern Magdalena Andersson heller, men det finns så många andra som är lika trevliga, och jag vill komma fram till det följande. Det är så likt var det än är. De flesta har lust att snacka bort en stund. De flesta är trevliga och det är aldrig svårt att få lite hjälp.
Har du kvar din röda cykel som jag lånade en enda gång? Har du kvar din cykelnyckel? Har du kvar din gamla sång?
Och det var Claes Jansson, Har du kvar din röda cykel? Jag heter Sverker Olofsson och jag har varit i mediesvängen större delen av mitt liv. Nu när jag får tillfälle att göra Sommar i Sveriges Radio P1, så ska jag ta chansen att berätta för er att när jag har följt utvecklingen, så är det med sorg jag kan konstatera att de stora nationella medierna har lämnat landet och flytt in i tätorterna. Jag tror till och med att de flesta skulle hålla med om jag säger att de nationella medierna har klumpat ihop sig i Stockholm och glömt resten av landet. Det vi får veta om livet utanför Stockholm blir så konstigt. Statliga pengar till ett samhälle i Värmland eller Blekinge kallas gärna bidrag, medan samma pengar i huvudstaden är utvecklingspengar. Jag vet i stort sett inget om vad som sker i Göteborg, Örebro eller Torsby, men jag vet på tok för mycket om det som sker i Stockholm. Jag brukar ta Slussen som exempel. Jag hoppas verkligen att det ska bli en lösning på Slussen-problemet och att det ska bli en bra lösning för er stockholmare. Men Slussen är faktiskt ointressant för de flesta av oss. En stor rondell som fungerar dåligt, ingenting annat är det. Ett problem som Stockholm inte lyckas lösa trots år av trist gnisslande diskussion. Dåliga trafiklösningar finns det på många ställen i vårt avlånga land. Men att Slussen fått status som något slags nationalintresse beror nog mest på att många av mina gamla kollegor på de nationella medierna bor söder om Slussen men jobbar norr om. Journalister är precis som alla andra. De problem man ofta ser och de som är nära är också de största problemen. Låt oss göra ett tankeexperiment. Säg att en av de stora tv-kanalernas nyhetsredaktioner ska prata med folk på gatan om hur viktigt det är att satsa pengar på kultur. Om man då gör ett nedslag i kanske Vilhelmina i Västerbottens inland, skulle ni då bli förvånad om frågan riktas till en riktigt gammal farbror med rullator någonstans efter huvudgatan? Nej, jag tror inte att det skulle göra att man lyfter på ögonbrynen. Hans åsikt är för övrigt precis lika viktig som någon annans. Men ändå, samma fråga om kulturens betydelse ställs till folk i Stockholm. Hur sannolikt är det då att frågan går till en riktigt gammal dam med rullator på Sergels torg? Ja, vad säger ni? Knappast, säger jag. Min tes är att inget är fel, allas åsikt är lika viktig, rätt, men ändå får vi en felaktig bild, en centralistisk bild som förstärker fördomar. Det ska gärna vara lite exotiskt, och ni som sitter på de centrala redaktionerna, ni vet ju så väl att snart är det bara gamlingarna kvar i övriga landet. Jag tycks också ha sett lite väl ofta medelålders manliga centralt placerade journalister som vuxit upp på landsbygden och nu återvänder dit ut för att berätta om hur det är idag. Egentligen handlar det om att berätta om hur smarta de var som drog. Det är inget vidare på vischan är det förutbestämda budskapet, och när det ska beskrivas så är det lätt att kameran vänds mot de hus där det finns mycket bilvrak och annat skräp. Och visst är det väl ändå piffigt när man hittar de få människorna med extrema åsikter och roliga mössor. Hjälper inget annat kan man ju filma på natten. Det ser ju alltid dystert ut. Nej, vi lever inte i ett delat land. Möjligen lever vi i ett orättvist land. Jag är mycket orolig för den här mediekoncentrationen som har skett de senaste åren. När stora delar av landet tystnar och Sverigebilden målas i förutfattade färger. Då är det risk för att vi får det vi än så länge inte har. Ett delat land.
Han fick sommaren att flyta i min hand. Som
underbara Anne-Frid Lyngstad med sin lugna vatten. 1987 var ett mycket viktigt år för mig och då tänker jag på jobbet på Sveriges Television. Jag jobbar på nyhetsredaktionen sedan några år tillbaka och på en liten redaktion som den i Umeå så fick man förstås hoppa in och bevaka alla tänkbara områden. Men jag hade ändå specialiserat mig på skogsindustri och skogsbruk. Jag följde till exempel nedläggningen av den stora Hörneforsfabriken ett par år in på 80-talet. Flera hundra människor blev utan jobb. Lojala, skickliga yrkesmänniskor kickades. Från en dag till en annan var deras kunskap inte mycket värt. Nu gick det bra för de flesta, men för mig var det ändå en läxa att se hur lätt det var att bara ställa folk åt sidan. Det blev så tydligt att det är pengarna som styr, eller för att vara korrekt, det är den som har pengarna som styr. Det här var människor som kunde allt om hur man gör papper av högsta kvalitet. Det måste ha känts mycket, mycket sorgligt att se hur maskinerna monterades ner och såldes till Kina. Skog och skogsindustri var mitt område. Jag hade rest i Finland och tittat på deras skogsindustrier och jag hade besökt den snabbt växande skogen, det närmast plantageliknande skogsbruket i de amerikanska sydstaterna. Jag hade träffat människor på skogsindustrierna i södra Alabama och så vidare. Och jag var väldigt nöjd. Jag hade ett tungt och viktigt bevakningsområde. Framtiden kändes utstakad och spikrak. Men det var då det hände. Vår distriktschef, som det hette på den tiden, han berättade att Sveriges Television i Umeå ska göra ett konsumentprogram. Och på den tiden då fanns det ingenting sånt här som vi idag kallar för casting. Casting, det betyder ju att man testar en massa människor och så väljer man den som man tror passar bäst i rollen som programledare då i det här fallet. Casting är idag nästan obligatorisk när man ska bestämma vem som ska programleda ett tv-program. Nåväl, casting visste vi inte vad det var på den tiden. Vad som hände, det var att chefen pekade på mig och sa: du ska vara programledare i Umeås konsumentprogram. Herregud, tänkte jag. Jag som har sånt flyt just nu, ska jag tvingas in i kastrulljournalistikens dunkla dimma? Electric Light Orchestra, Confusion och Konfundera, det var verkligen vad jag kände med då. Det var alltså min chef som bestämde att jag skulle programleda det konsumentprogram som så småningom fick namnet Plus. Min tanke var, varför ska jag tvingas in i den ointressanta konsumentjournalistiken? Ja, ungefär så tänkte jag nog. Korkat kan jag säga så här i efterhand, men hur skulle jag då kunna veta vilken kraft som skulle byggas upp i programmet Plus? Jag hade varit med ett tag, men jag hade nog inte förstått vad publicitet verkligen kan åstadkomma. Ordets kraft helt enkelt, det låter högtidligt, men det är precis det handlar om. Vad den allra röstsvagaste människa kan åstadkomma när hon får berätta sin historia för den stora tv-publiken. Så här i efterhand kan jag till och med tänka att om man verkligen vill åstadkomma någon slags rättvis fördelning av livets goda, kalla det vardagsrättvisa, då är tv-rutan en bra väg att gå och konsumentjournalistiken är ett utmärkt verktyg. Den pekande chefen, han pekar för övrigt en gång till, tack och lov får man väl säga. Han pekade på en kollega som heter Carina Folkesson. Du ska vara producent, sa han. Carina blev alltså Plus första producent. Det innebar att hon och jag tillsammans, och inte minst tillsammans med många skickliga tv-makare i Umeå, byggde upp det program som skulle bli en viktig del av mitt liv i mer än 20 år framåt. Det är förstås svårt att minnas detaljer så här långt efteråt, men Carina sa ungefär i alla fall så här till mig: jag vet inte om du är tillräckligt trevlig för att vara programledare. Jag är osäker på om du har den utstrålning som behövs, sa hon också. Vi har inte en aning om du kommer att gå igenom rutan, som man brukar säga. Däremot, sa hon också, är du en hyfsad journalist, det la hon faktiskt till. Och jag vet inte hur jag fick ihop det här, men jag uppfattar i alla fall på något vis som beröm. Och det blev också någon slags ledstjärna för hur vi byggde programmet. Vi var faktiskt kloka nog att inse att det fanns risk med att bygga på mig som var en mycket oprövad programledare. Det var det som gjorde att vi plockade bort allt lullull, som vi sa. Inget hej, inget välkommet, inget tack, inget sånt, bara journalistik. Det var alltså en ren säkerhetsåtgärd, och från början fattade vi inte alls hur smart det faktiskt var. På något sätt blev det ett nytt tilltal, bistert och rakt på sak. Helst inget leende, hederligt och i någon mening kanske till och med oresonligt. Många tyckte inte alls att det var kul att komma till studion. De visste att hårda tag väntade, och de visste att vi verkligen krävde svar på de frågor vi ställde. Vi lockade med att vara så schyssta det bara gick mot dem vi kritiserade. De var väl insatta i vad vi skulle ta upp när de kom. De fick lyssna på vårt förinspelade material. Vi lovade också att aldrig redigera i en studiointervju. Det som sades i första försöket gällde. Så småningom förstod vi att den avskalade bisterheten, kanske till och med oartigheten, blev ett varumärke för programmet. Vi spelade på det här och marknadsförde oss själva som ett mycket tufft gäng. Vi hade tre ledord för vår journalistik. Vi pratade om de tre T:na: tufft, tydligt, trovärdigt. Det använde vi alltid i våra utvärderingar. Ett undantag i bisterheten minns jag. En gäst sa jag både välkommen och tack till, och jag tänkte på att den tuffa konsumentjournalistiken kan verkligen ha många ansikten. Det var inte mitt påhitt, det var ett redaktionellt beslut att jag skulle vara artig just den här gången. Så viktigt var det för oss. Artigheten var vår redaktions sätt att hedra Charlotte Reimersson. Minns ni henne? Tuff och tydlig i sin journalistik. Hon om någon var konsumentjournalistikens absoluta drottning. Hon var gäst i vår studio, och jag känner mig fortfarande nöjd med att träffa Charlotte medan hon fortfarande var aktiv. Så småningom gick vi ännu längre. Vi ska marknadsföra oss i svartvita historier där vi står för den vita goda sidan. Det sa en bildproducent i Umeå som heter Ola Gerhardsson. Och så börjar han göra trailers, alltså sådana här reklamsnuttar för Plus i form av korta hjältehistorier hämtad från äventyrsfilmens värld. Jag var hjälten, men ni vet hur det är. Ingen hjälte utan skurk. Och var hittar man en skurk? Jo, vi hittar faktiskt en i tv-huset i Umeå, Gunnar Kjellqvist. Vaktmästare hos oss de här åren. Han var världens snällaste människa och hederligheten själv. Men det är klart, lät han bli att raka sig några dagar så såg han rätt så skurkaktig ut. Stor var han också, så la man till lite smink, blev han rent av farlig. Gunnar fick utstå mycket de här åren. Han blev skottskadad i en västernduell i en grusgrop utanför Vännäs. Han har haft spetsen på Soros värja riktad mot sitt hjärta. Han har fått ett kraftigt slag på käften av Fantomen. Jag tror faktiskt han har dödskallemärket kvar. Han har varit tvungen att underkasta sig Terminators överjordiska styrka. Han har jagats av ett beridet uppbåd i en västernliknande miljö utanför Skellefteå. Mobben var då rasande för att han fuskat med jämförpriser i sin affär. Han hängdes förresten för det, men i sista stund kom hjälten ridande, ja, ni vet ju vem det är då, på en stor vacker häst och sköt av snaran i sista sekund, och allt redde upp sig. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide it binds. Because you're mine, I walk the line. Johnny Cash, Walk the Line. Under bygget av programmet Plus träffade vi andra reportrar som redan var inne i konsumentsvängen. Bland annat besökte vi Konsumentekot där Erik Fichtelius spelade en central roll. Han hade hört att det fanns ett konsumentprogram i USA där man använde en soptunna, och i tunnan slängde man grejer för att markera att det var riktigt dåligt. Det tände en gnista hos oss, men vi var mycket tveksamma. Vi resonerade så att ändra är tunnan ett oerhört smart grepp, eller också är det precis tvärtom, urtöntigt. Tönthet, det är aldrig bra i tv-program. Hur många sådana exempel har vi inte sett? Men det är särskilt illa i ett program som görs ute på en mindre tv-station. Då blir töntigheten på något sätt en bekräftelse av något som många betraktar som ett rådande tillstånd där ute på landsbygden. Och det vill man ju inte utsätta sig för. Nåväl, vi bestämde oss. Tunnan ska med, men var hittar man den? Den klassiska metalltunnan med det underbara ljudet, alltså smällen i locket, var redan 1987 ett avslutat kapitel. Nu var tunnorna ett galvaniserat metallnät som man vek en papperssäck över, och det gick ju inte förstås. Det är ingen musik i en sån tunna. Producenten, Karina alltså, hon tog kontakt med sina hemtrakter, och där fanns lösningen. Gatuförvaltningen i Lycksele hade en gammal klassiker stående, och den fick Karina. Den blev plustunnan, den blev originalet. Först målade vi tunnan beige, och den fick en undanskymd plats. Tanken var att om den inte fungerade så skulle den kunna försvinna ut ur studion och ut ur programmet utan allt för mycket väsen. Vi var också mycket försiktiga från början. I vartannat program, var tredje kanske, fick den vara med på ett hörn, och hela tiden fanns en beredskap för att den hade gjort sitt. Vi fick också rätt många dåliga recensioner från början. Vi fick mycket kritik, men som jag minns det så handlade det aldrig om tunnan. Den stod på något sätt över allt annat, och ganska snart insåg vi nog att tunnan var programmets huvudperson. Så småningom målades tunnan röd, illröd, och den fick en central plats i studion, och den användes i varje program. Den blev en fantastisk kompis, en härlig följeslagare. Vi på redaktionen kunde med rätta använda ord som skurk, bluff, skojare, men inget var så tydligt som ett kast i tunnan och smällen av locket. För mig personligen blev det också en lite löjlig nästan utmaning. Jag funderade en hel del på hur man kastar någonting i en soptunna på ett elegant sätt. I förbigående på något sätt, men ändå väldigt tydligt. Texten skulle vara extremt kort och tydlig, och jag såg kastproceduren som en koreografi där jag och mina kompisar i studierna, alltså kameramän, ljud, ljus och allt vad det nu var, där vi utförde en elegant dans. Kastet blev en ceremoni som vi aldrig blev trötta på att utveckla. Ja, ni hör. Allt detta för en soptunna. Så småningom skaffade vi en reservtunna. Det fanns många skäl till det förstås, men ett skäl hade med våra kollegor i Sundsvall att göra. De hade rykte om sig att gilla så kallade practical jokes, och vi var helt enkelt rädda för att de skulle skoja med oss, att de skulle gömma tunnan för oss. Idag finns det tre tunnor som gör skäl för namnet plustunnan. En används i dagens plus, underbart att den får leva vidare. En står i mitt arbetsrum hemma i Vännäsby, originalet från Lycksele. Jag fick den när jag slutade, och jag tror att mina kollegor var oroliga för hur jag skulle klara en total separation. I mina ögon är den numera världens vackraste tv-bänk. Den tredje till sist, den är faktiskt intressantast. Den står staty utanför tv-huset i Umeå. Den står på ett tungt betongfundament med mässingplattor och allt. Och när den invigdes i fjol så utsågs den till världens första selfie-staty. Det är stort. När jag promenerar förbi den så bubblar ibland upp en närmast dråplig känsla. Hur många programledare har inte lämnat starka intryck efter sig i rutan? Hur lätt är det inte att i programledarrollen se sig själv som en gåva till publiken? Men hur många blev staty, tunnan, ja, omsprungen av en soptunna?
En doft av skärgårdsvin,
Sven Bertil Taube, Skärgårdsbrevet. Och vad är mer sommar än skärgården? Ni lyssnar just nu på Sommar i Sveriges Radio P1. Jag heter Sverker Olofsson. Ja, ni vet hur det är. Varje saga har ett slut, varje mening har en punkt. Efter 20 år blev det allt tydligare att jag borde lämna Plus och så småningom bestämde jag mig. Jag bör dra mig ur och för det fanns det framförallt tre skäl. För det första och viktigast faktiskt så tyckte jag att jag själv inte längre hade den skärpa och spets som krävs i ett sånt program som Plus och som jag tyckte att jag hade haft tidigare. Ett annat skäl det var att programmet behövde en uppfräschning. Det såg egentligen ut på samma sätt som det gjorde när vi startade mer än 20 år tidigare. Det är klart att det var uppfräschat med ny scenografi, vassare ljus, ny grafik och massa andra grejer. Men i stort sett såg det likadant ut. Och vi hade inte den redaktionella kraften att ta tag i en sån stor förändring. Det tredje skälet, ni kanske tycker att det låter väldigt konstigt, men för mig var det väldigt, väldigt avgörande. Programmet anmäldes inte längre till granskning. Bra samhällsjournalistik ska hela tiden trycka på de journalistiska gränserna. Programmet ska vara en vässad spets. Det ska ifrågasätta och irritera. De som sitter på pengar och makt ska aldrig känna sig riktigt säkra. Ett konsumentprogram ska berätta om orättvisor och orimligheter. Styrkan med konsumentjournalistik är just att en enda människas berättelse om orättvisa eller oschysst behandling kan sätta igång en massrörelse, eller man kan säga en spontan bojkott. Vår inställning var att ett program som Plus aldrig skulle vinna uppmärksamhet på en skabbig och grådaskig publicering och det skulle vara en skam och nesa att bli fälld i granskningsnämnden, men det ska bli anmält. Jag vet inte om resonemanget håller, men vi var vana med rätt så mycket anmälningar och det tog slut. Jag uppfattar det som att skärpan hade fått sig en törn. Allt detta, lite till förstås, och det faktum att jag höll på att bli så hiskeligt gammal gjorde att jag efter 23 år lämnade Plus. Det var inte så lätt ska jag säga. Jag var beredd på att det skulle vara svårt att tappa det inflytande som följde med programlederiet. Konsumentjournalistik är nyttojournalistik mer än mycket annat. Och det är också en enkel journalistik. Den går ju mycket ut på att människor får berätta sin historia. Och sen var det vår uppgift att vända oss till den andra parten och fråga, men hur i fridens alla dagar kan du göra så här? Ofta fick den drabbade både upprättelse och revansch. Det var en underbar känsla. Allt det var jag beredd att förlora. Däremot förstod jag nog inte vad det innebar att förlora gemenskapen med redaktionen och studioteamet. Det är säkert så i de flesta arbetsgrupper att det finns någon slags mental navelsträng som gör att man byter näring med varandra. För mig har det alltid varit viktigt, men det var faktiskt viktigare än jag trodde. Känslan av att vara helt beroende av sina kollegor, det är ett fenomen, det är spännande och jag tror att det är viktigt att ibland fundera över hur beroende man ibland är av andra. Ensam är svag, ni vet. Vad du kan mycket, sa folk ofta till mig. Ja, du, tänkte jag. Bakom den kunskapen ligger en kollegas research. Eller den spetsiga frågan i sändningen som kom via snäckan i örat från en annan kollega. Eller de perfekta bilderna och ljudet från ytterligare några. En gemenskap som övergår i förtroende och beroende. Det är också en del av arbetslivet. Det är kanske den viktigaste delen. Jag kan fortfarande tänka på morgonmötena dagen efter en sändning. Det var ofta någon av reportrarna som hade gjort ett mycket träffsäkert inslag om någon människa som råkat riktigt illa ut. Reporterns inslag tillsammans med programmets konfrontativa arbetsmetod, tunnan och allt det andra gjorde rätt så ofta att den drabbade fick både rätt och upprättelse. Då var morgonmötena en fröjd. Känslan av att vara en del i en grupp som verkligen gjorde nytta kan jag fortfarande sakna. Bruce Springsteen, Hungry Heart. Ja, skurkar, det är någonting som har passerat revy genom programmet Plus. Med skurkar menar jag sådana som lurar folk på pengar till exempel. De riktiga skurkarna är inte ens lönt att prata om. De som säljer något värdelöst, de som har sin firma i en postbox, de som gömmer sig som råttor i hörnen, det är de riktiga skitstövlarna. Men allt är inte alltid som det verkar. Vi fick ett tips om en som sålde virvlat vatten, eller han sålde egentligen en liten mojäng som skulle fästas på kranen. Det gjorde att vattnet tog sig ett par svängar runt innan det hamnade i till exempel ett vattenglas. Virvlat vatten var mycket, mycket bra för hälsan, fick vi veta. Enligt uppgift från säljaren hade han också sålt några virvlare till riksdagshuset. Första överraskningen, det var faktiskt att han gärna kom till studion och svarade på våra frågor. Så brukar det ju verkligen inte vara. Lätt byte skulle jag tro att jag tänkte när vi körde igång intervjun. Men jag kom ingenstans. Det var först när tiden började vara slut som jag insåg att han var verkligen ingen skurk. Han var helt enkelt övertygad om det virvlade vattnets fördelar. Jag är helt övertygad om att det är fel, men han trodde på sin sak. Jag förlorade matchen och jag är rätt säker på att han ökar sin försäljning. Under årens lopp har jag haft anledning att fundera kring ord som skojare, skurk, bluff. En riktig skojare som bryter mot allt vad lagar och regler heter är egentligen inte så svår att ha att göra med. Värst är egentligen de som lurar folk med samhällets stöd. Det var inte så länge sedan en kvinna från Tärnaby ringde och berättade att Telia ringt och erbjuder henne ett lägre pris på telefonen. Hon hävdade bestämt att den som ringde sa att det var Telia, men det var det inte. Det var en annan operatör som inte ens hade täckning i Tärnaby, så helt plötsligt hade hon ett abonnemang som hon var tvungen att betala men som inte fungerade där hon bodde. Ett annat, nästan övertydligt exempel är nog han som ringde till oss och berättade att han stått och fiskat vid en fors när mobilen ringde. Han hörde egentligen aldrig vad som sades, men han var artig och ville inte lägga på, och någonstans måste han ha sagt ja vid fel tillfälle. Och så satt han för en prenumeration på kortkalsonger, boxerkalsonger till råga på allt, som jag verkligen ogillar, sa han. Ja, det är en rolig historia, men det är också en bedrövlig historia om hur ovilligt samhället är att hålla cyniker och skojare korta och hur det drabbar vanliga, hederliga människor. Mannen med kalsongerna, att han blev lurad bygger egentligen på en gammal utmärkt tradition vi har i vårt land. Ett ja är ett ja, även om det inte är skrivet och underskrivet på ett papper. Det finns till och med en lag som säger att ett muntligt avtal, en muntlig överenskommelse, är lika giltig som en skriftlig. Själva idén är att man ska kunna lita på varandra. Mycket tilltalande, tycker jag. Alla är förstås inte skojare, men de finns och de bör stoppas. De spelar in samtalen och lockar oss att säga ja vid tillfälle. Och så sitter vi där och det sker med samhällets goda minne. Tänk så enkelt skulle det vara att vrida stödet till den som känner sig lurad. All försäljning via telefon borde avslutas med ett papper som skickas till köparen. När köparen skrivit under och skickat tillbaks pappret, alltså avtalet, då är överenskommelsen klar. Enkelt, det skulle vara en stor fördel för oss som blir uppringda, och det skulle vara en stor fördel för de hederliga telefonförsäljarna. Ja hörni, jag måste få prata om en annan av mina verkliga käpphästar. Gå in på nätet och kolla de så kallade kortlånen, sms-lånen, telefonlånen. Det finns många namn på det här. Senast jag kollade hittade jag effektiva räntor på allt från ett par 100% till över 3000%. För mig är det en gåta, det är verkligen en gåta att det får fortsätta. Tro inte att det handlar om den halvfulla 20-åringen som tar ett mobillån till en krogrunda. Nej, det är nog mer mamman eller pappan som behöver pengar till en vinteroverall till ungen, eller en arbetslös som på något sätt måste få fram pengar till elräkningen. Varför stoppas inte detta? Varför går samhället med på att dessa cyniker formligen klöser skinnet av de ekonomiskt mest utsatta? Det vore ju så enkelt att ställa sig på de utsattas sida. Stoppa ockret helt enkelt. Konsumentjournalistiken har alltid behövts, och den kommer alltid att behövas, och den kommer att behövas än mer i framtiden. Nya områden dyker ständigt upp, gamla lever vidare. Bankerna är inte lätta att tas med, de har sina sparkonton utan ränta och bankerna vill inte ha med kontanter att göra. Vilken mat ska vi äta? Vilka rättigheter har vi och hur ska vi välja? En av de stora frågorna att hantera de närmaste åren, det är förstås klimatfrågan. Mat och klimat sitter ihop. Klimatproblematiken är en del av konsumentjournalistiken. Klimatet och vardagslivet, här gäller det att hjälpa oss att välja rätt. Marknadsförarna skriker handla mer, klimatet kräver försiktighet och eftertanke. En makthavare säger kör mindre och res mindre av respekt för klimatet. En annan säger köp nya bilar och res mer, det behövs för jobben. Hur ska vi göra egentligen? Frågorna hopar sig. Vad är närproducerat till exempel? Är det 5 mil eller 50? Eller räcker det att kossan betat någonstans i Sverige? Eller är det egentligen mest ett ord för marknadsförarna? Ja, där bjöd jag er på en av mina favoriter. Jessica Andersson, Himlen är oskyldigt blå. Jag är nu 68 år. Det är inte mycket att komma med, men en hel del ändå. Under rätt många år har jag funderat på vad det innebär att bli äldre. De tankarna dök upp första gången strax efter 50. Jag ska inte prata om att bli gammal, det är något helt annat. En del blir ju faktiskt aldrig gamla. I mina trakter finns en kille som heter Manne. Han tränar och ligger i och håller sig en fysisk skärpa som är avundsvärd. Vi träffades för en tid sedan och då var han lite neråt faktiskt. Det är inte roligt att tävla längre, sa han. Jag frågar förstås varför och blev faktiskt lite paff över svaret. Det är nästan ingen som ställer upp i herrar 85 och då är det ju inte kul, tyckte han. Barbro Westerholm också, hon är 82 år har jag sett och folkpartistisk riksdagsledamot. Partiet må verkligen vara, men hon är en sån som aldrig verkar bli gammal. Jag hörde henne tala i Lycksele i våras, upp och ner på scenen och ett tal fyllt av idéer, engagemang och politisk passion. Hon verkar förstå politikens möjligheter. Många av hennes yngre riksdagskollegor har all anledning att titta, lyssna och lära. Manne och Barbro, 87 och 82. Äldre är de, men inte gamla. Sugna på livet. De har säkert haft tur och fått vara pigga och friska. Men jag tror att det också handlar om inställning och attityd. Det är verkligen inget fel på att bli äldre och kanske gammal. Men livet är ju så himla roligt och spännande att man kan väl styra allt framåt så gott det går. Försöka vara med, inte göra sig äldre, orörligare och krassligare än vad man faktiskt är. Försöka se möjligheter och inte hinder. Säga ja istället för nej. Ta lite risker helt enkelt. Tänk på det här. Om du är pigg och kry på alla sätt, tro inte att du behöver en egen blodtrycksmätare bara för att du har passerat 60. Tänk dig för när de där tankarna dyker upp. Om du får lite kulmage och försöker träna bort den, njut av träningsverken. Tro inte att den är farlig, att den måste kureras med piller. Och viktigast av allt, var inte så himla förändringsfientlig. Ta till dig sånt som är nytt. Ta inte avstånd för att du inte begriper. Testa innan du säger nej. Det är roligare med en person som frågar om hjälp än en som är trumpet och säger nej. Tänk så här, säger du ja får du vara med. Sist och viktigast, att bli äldre är precis som att vara yngre. Vi vet bara lite mer.
Smile and maybe tomorrow you'll see the sun comes shining through for you.
Lina Nyberg, Smile. Ja, att bli äldre har ändå sina sidor, ljusa och mörka. Till de mörka sidorna hör att människor som betyder mycket för en dör. En dag pratar man med dem och nästa dag är de ett minne. Det är smärtsamt och det är obegripligt. Jag ska berätta om Jerry McLeod. Han dog för några år sedan. Våra vägar korsades för länge sedan och vi blev mycket goda vänner. Han tillhörde Cree-folket och bodde på ett reservat i norra Saskatchewan i Kanada. Hans död betydde förstås främst att jag förlorade en mycket god vän, men det betydde också att en dörr som stod på glänt för mig rakt in i en annan och helt annorlunda kultur stängdes, pang, rakt av. När jag säger annorlunda kultur handlar det mycket om trosfrågor. Mycket hans tro tycker jag fortfarande är konstigt, ibland till och med obehagligt, men samtidigt är jag medveten om att det ofta är svårt för oss att acceptera just andra människors tro. När Jerry var i Vänersby kunde han till exempel säga att det finns ugglor här omkring och det är inte bra, du borde skjuta dem, kunde han säga. Bad medicine kallande för. Jag förstod aldrig riktigt vad det betydde, otur kanske. Han accepterade förstås också min bild att ugglor för det första är vackra och att de för mig symboliserar klokhet och visdom. Till saken hör också att jag aldrig någonsin i hela mitt liv har sett en uggla i Vänersby, men det är ju för sig en helt annan historia. I Kanada var jag med om att han stannade bilen på prärien, öppnade dörren och med hög röst ropade eagle, eagle, örn alltså. Och så visade han vad han såg örnar cirkulera högt där uppe. Good medicine. Det förde tur med sig, hävdade han, och han njöt av att se dem. Jag fick också prova hans fars underbart vackra fjäderskrud, stor och ståtlig som vi sett dem på bio. Det var just örnfjädrarna som gav den sin kraft, och att bara få prova den var nog ett sätt för Jerry att visa vänskap och förtroende. Vi blev verkligen goda vänner trots att vi var så olika och hade så olika bakgrund. Han ville dela med sig av allt gott och allt vackert som följde hans kultur. Sista gången vi träffades var i Kanada. Jag reste med ett par kollegor och vi var några dagar med Jerry. Vi bjöds in till en så kallad sweat lodge. En mycket låg ris eller möjligen jordkoja eldades upp till en het bastu. Oerhört hett var det. Kanske 20 kris, och vi var med om en ceremoni med den typiska indianska sången och en medicinman som svepte en örnvinge över de som behövde lite extra hjälp med hälsan i den kolsvarta, koketa kojan. Många år tidigare tog Jerry med sig mig och min fru på en Sundance i den amerikanska delstaten Wyoming. Det var en indiansk högtid där det egentligen bara var indianer som accepterades. Men med vissa restriktioner och i Jerrys sällskap var vi ändå välkomna. Vi körde över prärien och plötsligt i en sänka reste sig säkert 100 typiska spetsiga tält. Tipis kallas de ju. Det var oerhört vackert att se, och det var en fascinerande del av indiansk kultur som spelades upp inför våra ögon. Det som fastnade mest, det var ändå tidigt på morgonen andra dagen. Indianerna samlade sin stor klunga och med sin speciella sång hälsade de den eldröda solen som steg upp över prärien. För många år sedan när Jerry var i Vänersby fick han en gräsfläta. Flätan var gjord av något som han kallade för sweetgrass. Han menade att jag behövde en sån om livet någon gång skulle krångla för mig. Då skulle den kunna vara till nytta, sa han. Han förklarade hur jag skulle göra. Flätan skulle tändas i ena änden och så skulle den få glöda och röken skulle sprida sig kring mig, och där någonstans skulle jag hitta en lösning. Det är förstås hokus pokus, precis som så mycket annat som har med tro att göra, men det spelar ingen roll. Det viktiga för mig, det var ändå att Jerry på alla sätt ville dela med sig av det goda som han menade fanns i hans kultur. Han ville ge mig det bästa han hade, och det var utvalda delar av hans mycket speciella kultur. Den generositeten, våra ganska få möten och våra många telefonsamtal där jag satt i Vänersby och han på sitt reservat långt upp i norra Saskatchewan knöt oss samman i en djup och värdefull vänskap. Den sista kontakt jag hade med Jerry innan han dog, det var ett brev jag fick. Med brevet skickade han ett par mycket små mokassiner. De var sydda av en ung Cree-kvinna som jag träffat något år tidigare. Glaspärlorna, de fanns där, och det typiska Cree-mönstret. Med brevet kom också direktiv om att jag skulle ge dem till en liten flicka här hemma som fötts för ett tag sedan. Kort efter fick jag veta att Jerry dött, och jag minns min första tanke. Jerry dör, en annan föds, och länken är just mokassinerna. Det här är en avsida med att bli äldre. Man förlorar människor som betyder mycket, släkt, vänner, kollegor. Det hjälps inte att det är en del av livskontraktet. Vi vet att det ska hända, vi kanske till och med förbereder oss. Ändå kommer det alltid som en chock, och det är alltid mycket, mycket tungt att bära.
Thank you.
Lisa Miskovsky, A Brand New Day. Jag kan säga det att Lisa, hon har faktiskt sina rötter en liten bit utanför Vännäsby, precis alldeles vid Vindelälven. Ja, att bli äldre, det har sina sidor. En helt underbar grej med att bli äldre, det är att man tvingas ta ställning till hur man ska ha det med sina drömmar. Ska de hamna på hyllan eller ska man leva sin dröm? Det mesta hamnar förstås på hyllan, men inte allt. En bra bit efter 50 insåg jag att ska det ske så ska det ske nu. Och så började jag rida. Först några år på ridskola för att lära mig grunderna. Men sen har den stora grejen blivit att rida ut i naturen. Jag brukar på vårarna rida med ett gäng kollegor och vänner utanför Älvsbyn i Norrbotten, Stockfors för att vara exakt. Kan ni tänka er känslan när man kliver upp på en stor vacker häst, sjunker ner i västernsadeln och sen kickar igång 500 kilo muskler? Visst kan ni höra ljudet när gruppen på 10-11 ryttare galopperar fram längs en mjuk skogsväg. En sån där skön galopp när man kan sitta och prata med varandra och känna hur hästarna njuter av att sätta ner sina hovar på exakt rätt ställe. En liten puff med hälen och farten ökar. Marken mullrar under hovarna. Det går fort och det är spännande. Att rida, det är fysiskt mycket, mycket jobbigt, men samtidigt en maximal avkoppling. Ska man behärska sin häst finns det inte plats med så mycket mer än hästen och jag. Efter några timmar i sadeln är det dags att stanna. Högt upp ska det vara. Det är lätt att somna mot tallen där hästen är bunden. Det är så rogivande. Samtidigt så är det ju skadligt att inte njuta av den milsvida utsikten över dalar, skogar och sjöar. Någon går till kallkällan efter kaffevatten, någon börjar steka sovas över elden och hästarna tuggar på sitt foder. Då var det dags igen, sadeljorden kollas, hästen Don frustar av belåtenhet och med hjälp av en stubbe går det hyfsat lätt att ta sig upp igen. Efter ett tag hör vi ljudet från älven som forsar fram. Vi ska över och alla vet att det är lättast där det är fors, för där är det grundast, men det är ju ändå fors. Någon slags oro sprider sig genom gruppen. Hästen får inte snava, jag får inte falla av, titta inte ner på det framrusande vattnet. Lugnt och stilla kliver Don och de andra ner i vattnet. Slaka tyglar, hästen bestämmer vägen och de sätter försiktigt ner hovarna på rätt stenar och tar sig fram med en elegans och säkerhet som imponerar. Mitt i forsen stannar vi, hela gänget stannar. Ljudet av forsen och ljudet när hästarna suger i sig det klara vattnet. Allt är stilla, bara älven har bråttom. Runt om goda vänner som bara njuter av att stå där mitt i forsen. Och alla tänker nog samma tanke. Kan livet bli bättre än så här?
Det var Sommar i P1 med Sverker Olofsson. Producent Peter Öberg. På vår hemsida sverigesradio.se/sommar kan du lyssna på alla sommarprogrammen. Och där finns det också en lista på musiken i programmet.